Så, god morgon också ni som lyssnar på internet. Vi bad precis för predikan. Så om ni lyssnar på internet så vet ni att vi har redan bett, så ni slipper den biten. Inte nu att man kan be för mycket, men vi har gjort det i alla fall. Och för er som inte har med, och även för mig själv, jag måste påminna mig själv nu, för att jag var borta förra söndagen och sen så har det varit gäster här och annat, så att det är ett tag sedan. Men vi har talat under en längre tid här under våren om Kristi kropp. Och Kristi kropp är då alltså både Jesu fysiska, mänskliga kropp, men det är också församlingen. Bibeln uttrycker det så att den församling som vi är, det är en universal församling, det vill säga alla de som tror på Jesus Kristus blir lagda till denna församling. Det är den universala församlingen. Den universala församlingen har många uttryck lokalt. Vi är ett av dem, men det finns tusentals, förmodligen miljoner av dem runt om i världen. Och där är vi Kristi kropp. Vi är lemmar i en och samma kropp. Och det är alltså en kollektiv kropp som manifesterar vem Gud är i denna värld. Många människor tycker om att gå ut i naturen, jag är en av dem, och säga att där upplever vi Guds närvaro. Och visst är det så att naturen reflekterar ett mått av Guds härlighet och ett mått av Guds skaparkraft. Men Bibeln säger i Efesierbrevet 1 och verserna 20-23 att fullheten av hans, eller av Gud, finns i hans kropp. Så det vill säga, jag kan inte uppleva fullheten av Gud om jag inte är kopplad till en lokal församling på något sätt. Jag menar inte nu att jag har mitt medlemsnamn eller mitt namn i något medlemsregister eller någonting i den stilen, men att jag på något sätt umgås med de som troende som finns på orten eller på den platsen där jag befinner mig. Och för att den här manifestationen ska äga rum så krävs det en mognad. Ni vet när en människa föds, vi har James här som är ganska nyfödd. Han har en process nu, så där en 18-20 år framför sig när han ska växa både fysiskt och mentalt, men också andligt. Och på samma sätt är det när vi kommer till tro, att vi börjar att växa, en mognad. Det är inte en förutsättning för att vi ska få vara kristna, men det är en förväntan som finns hos Gud att vi ska lära känna honom som nu har blivit vår frälsare. Och ibland så kan man ställa sig den här frågan, vad är huvudsyftet med att vi finns här på jorden? Och tittar vi i slutet på alla evangelierna så ser vi att de slutar med vad vi kallar för en missionsbefallning. Gå ut i hela världen och predika evangelium. Så säger man, då måste det vara syftet att vi är här. Och det är inte fel att säga det, men egentligen så finns det ett annat syfte, ett större syfte, som egentligen leder till att missionsbefallningen blir uppfylld. Och det är nämligen att i Romarbrevet 8:29 så står det att vi är förutbestämda till att bli lika honom. Vilken honom? Jesus. Det vill säga att Gud vill att vi växer till i andlig mognad så att vi blir mera lika Jesus Kristus. Och när vi gör det, när den här mognaden infinner sig, ja, då blir evangelisation inte bara ett tvång eller en plikt, utan det blir en livsstil. Därför att jag vet varför jag är här. Och jag har hans sinnelag, jag har hans hjärta, jag har hans vision. Så, det står ingenstans, nu kanske ni blir förvånade, att det är kyrkans uppgift att skapa världsfred. Det står ingenstans att det är kyrkans uppgift att uppnå någon universal rättvisa. Det står inte heller att det är kyrkans uppgift att föra in Guds rike i den här världen. Utan kyrkans uppgift är att förkunna evangelium så att människor får höra hur man kan bli frälst. När en människa blir frälst så blir hon en ny skapelse. Och som en ny skapelse så blir jag en lem i hans kropp. Och hans kropp, det vill säga församlingen, kommer en dag att förvandlas till Kristi brud. Och det betyder att det är någonting väldigt stort som vi är del av. Vi lever i den här världen som alla andra och vi kör omkring i våra bilar och tutar och är upprörda över att saker inte är som vi hoppas att de ska vara. Men vi är någonting mycket, mycket mera. Någonting mycket, mycket större. Vi har gått från mörkrets rike till hans älskade sons rike. Vi har blivit förvandlade. Vi har blivit till nya skapelser. Det är någonting helt fantastiskt. Och Guds ultimata mål är att producera män och kvinnor som är som Kristus. Att vi är alltså lika honom. Jag ska säga en liten fras här. Och jag vill att ni lägger den på minnet. Jesus var lik oss. Han var alltså en människa. Gud blev en människa i Jesus Kristus. Jag kan inte säga det tillräckligt många gånger. Han var lik oss. Men i denna likhet som människa så var han totalt olik oss. I den bemärkelsen att han var utan synd. Okej, nu säger jag det en gång till. Han var lik oss i det att han var en människa. Men i sin likhet som människa så var han totalt olik oss. Det vill säga att han var utan synd. Och det är denna olikhet som vi vill överbrygga. Vi vill alltså växa i nåd och kunskap om honom så att vi blir lik honom i hans mänsklighet. Och det är Guds mål att göra oss lika honom. Så mognad är målet och mognad är målet är också titeln för min predikan den här morgonen. Och vi ska börja faktiskt i Efesierbrevets 4:e kapitel, verserna 13-16. Där har vi varit en längre tid. Men vi börjar där som en språngbräda för att sedan ta oss till några andra skriftställen innan vi är klara. I vers 13. Vi kan läsa verserna i en rad här. Tills vi alla, först har han talat om man har rest upp olika gåvor i församlingen. Personer, apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Och det står att de ska utrusta de heliga, vilka är det? Det är vi, alla troende. För att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Så det vill säga, som församling så har vi en uppgift. Och det är att utrusta de heliga. Och det finns vissa personer som är insatta för att göra detta möjligt. Men så står det i vers 13. Tills vi alla når fram till enheten i tro och kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi helt blir uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel. Och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Hur växer vi egentligen? Ni vet, om en blomma får den ultimata förutsättningen för att växa. Vad är det som krävs? Jo, först så måste den ha vatten. Enkelt, vi vattnar lite med vattenkanna. Det kan till och med jag, även om jag vattnar för mycket oftast. Jag har till och med lyckats att vattna plastblommor. För jag kunde inte känna skillnad. Jag kände på dem och tyckte att den är ju äkta och sen vattnar. Nej, det är en plastblomma liksom. Okej, men i vilket fall, vi vattnar blommorna. Och vi sätter dem någonstans så att de får ljus. Så då har det vatten och ljus. Och sen måste man då prata med dem också. Därför att då får de syre. Helst ska ingen se då. Så de tror att man har tappat förståndet då. Stå och prata med blomman. Men Om de får de här, om en blomma får de här förutsättningarna, så behöver vi inte liksom gå till sängsen och undra över hur den här blomman växer. Den bara växer. Och på samma sätt är det för oss att om vi gör så att vi har de rätta förutsättningarna för tillväxten, ja, då kommer vi att växa. Och vi behöver inte bekymra oss för hur det sker. En massa mänskliga tekniker och vad det nu kan vara. Utan vi bara ser till det. Och för er som har läst biologi, det har ni ju, frågan om ni lärde er något, kommer ihåg något. Så vet ni att det finns något som heter fotosyntesen. Och min biologilärare sa att fotosyntesen måste ni kunna. Om ni inte kommer ihåg någonting annat, 7, 8, 9, då måste ni åtminstone komma ihåg fotosyntesen. Och nu står jag här och funderar på, kommer jag verkligen ihåg fotosyntesen? Okej, jag tror jag gör det. Men jag har en andlig fotosyntes som jag vill ge till er idag. Nämligen kunskap plus lydnad plus tid är lika med tillväxt. Så det vill säga att om jag tar in den rätta kunskapen, talar inte om en mänsklig kunskap, den finns det gott om, men den är inte mycket att ha. Men det finns en gudomlig kunskap som vi hämtar från ordet och från dem som har lärt sig att rätt tolka Guds ord, så att säga. Om jag har det, och sedan har jag, sen lyder jag det ordet. Så här. Lyda, väldigt fult ord liksom. Det ska man inte göra liksom. Det har att göra med att man är beroende av någon eller att man så. Men lydnad till den rätta källan är faktiskt någonting oerhört positivt. Så om jag tar in den här rätta kunskapen, den bibliska kunskapen, och jag lyder honom som leder mig, det vill säga den helige ande, och jag ger mig själv tid, ja, då kommer en tillväxt att ske. Jag kanske inte märker det, men andra människor märker det när de ser mig nästa gång. Och vissa växer väldigt lite, men om jag är hälsosam kristen så har jag åtminstone en önskan att växa. Liksom. Vi kan inte gå omkring och säga, du har inte växt tillräckligt det här sista året. Liksom. Vad är det för fel på dig? Det behövs inte säga så. Utan poängen är bara att har jag en längtan att göra det? Det är det absolut viktigaste. Och i vers 13 här så ser vi att det står att vi ska nå fram till enheten i tron. Och det betyder alltså att vi har en förståelse tillsammans i kyrkan att sanningen, den hela sanningen, finns uppenbarad i skriften. Så det är det vi underordnar när vi kommer tillsammans. Liksom. Det är inte det att jag kan en massa saker eller ni kan en massa saker. Men vi kommer tillsammans och inser att det finns en kunskap som inte har ett mänskligt förflutet. Eller ursprung ska jag säga. Utan det finns en kunskap som kommer från Gud. Och det är den kunskapen som vi vill ha. Som vi längtar efter och törstar efter. Så kunskapen om Jesus. Kan vi känna honom som frälsare? Ja. Utan att känna honom som vår Herre. Ja, men det är inte idealet. När han blir vår frälsare så blir han också vår Herre. Men jag kanske inte underordnar mig hans herravälde. Eller hans ledarskap. Jag lever i uppror, jag går min egen väg så att säga. Och han låter mig göra det. Även om han är min Herre med stor på. Han låter mig göra det. Och jag tänkte just på det, hur viktigt det är att vi växer upp i nåd och kunskap så att vi lär känna honom mer och mer och att han får bli vår Herre på område efter område. Och i vers 14 här så ser vi att vi ska inte längre vara barn. Den första punkten här, inte längre vara barn. Det värsta vi kan göra, det är att jämföra oss med oss själva eller andra människor. Ni kan slå upp andra Korintherbrevet 10. Om ni har era biblar, andra Korintherbrevet 10. Och vers 12. Inte så att vi vågar jämföra eller mäta oss med somliga av dem som rekommenderar sig själva. När de mäter sig med sig själva och jämför sig med sig själva förstår de ingenting. Det vill säga att om jag tänker på mig själv och hur står det till med min tillväxt egentligen? Och så börjar jag liksom att jämföra mig och tänka, vad har hänt? Har jag gått framåt? Har jag gått bakåt? Hur är det med honom? Hur är det med henne? När han säger, gör inte det. Ni blir bara förvirrade. Lev inte i en relativ rättfärdighet. Liksom. Antingen säger, ja men han eller hon har växt mer än mig, så nu är jag fördömd. Eller han eller hon har växt mindre än mig, så nu är jag stolt. Så liksom, hamna inte i det diket. Utan han säger bara att lita på honom. Ha den här kunskapen, lydnaden, och ge det tid. För då kommer tillväxten verkligen att hända. Och det finns en skillnad mellan att vara barnslig och barnalik. Barnsliga ska vi inte vara, för han säger, var inte som barn. Men ändå säger Jesus att vi ska vara barnalika, det vill säga, vad är det som karaktäriserar ett barn? Ja, man ifrågasätter inte allting, utan man tar emot olika saker, åtminstone de unga barnen. Föräldrarna säger, vad vet du om det liksom? Ska se. Men de unga barnen brukar inte göra det på samma sätt. Och skillnaden här är att, men om jag är barnslig, då är jag naiv, då är jag ostabil och så vidare. Så vi är barnalika, men vi är inte barnsliga. Och det är en stor skillnad. Jesus säger till och med att om vi inte är som barnen så kan vi inte komma in i Guds rike. Det vill säga om jag inte tar emot i all enkelhet den sanning som han erbjuder oss, då är det någonting där som hindrar. Och jag tänkte på hur tillväxt som troende sker inte alltid med en konstant hastighet. Vi kan inte mäta det. Vi vet liksom inte hur det här, den här tillväxten sker. Vi kommer in i det kristna livet som bebisar. Och det sker en tillväxt. Men hur sker det? Vissa växer som raketer under några år. Sen planar de ut och sen går de tillbaks. Och sen kommer de tillbaks och växer snabbt igen. Och andra man ser knappast inte, men år efter år efter år så är liksom den här tillväxtkurvan liksom, den är så här, så att det händer ju ingenting i deras liv så här, men sen efter några kilometer bort där så ser man, ja men det har ju stigit lite grann. Så att vi vet aldrig vilken typ av tillväxtkurva människor har. Det viktiga är att jag har blivit frälst, att jag har blivit född på nytt, att jag är en ny skapelse och Gud se till att jag växer. Johannes talar i första Johannesbrevet om tre olika nivåer. Han adresserar barnen som bara har en viss kunskap. Han talar om de unga männen, de unga människorna. Och sedan talar han också om fäderna. Det vill säga någon som har nått en andlig mognad. Så precis som i det vanliga livet så finns det en mognadsprocess. Och vad är det Gud gör ibland? Jo, han provocerar fram den här tillväxten. Och om man är den älskande fader som han verkligen säger sig vara, varför skulle han inte göra det? Och det är det här som vi inte gillar. Liksom. För vi vill ha vår lilla bekvämlighetszon någonstans. Så här ska det vara. Som jag kan allting. Jag fungerar, liksom, jag vet precis. Men Gud, han liksom puttar ut oss ur den här bekvämlighetszonen. Därför att han vill att vi ska växa. Han kan inte forcera det. Han kan inte tvinga sig på oss. Därför att vi har en fri vilja. Men han kan provocera oss. Genom att vrida upp temperaturen i ugnen. Och han kan producera oss. Där genom att lägga ut en spikmatta på vägen då och då. Så att vi får punktering på alla fyra. Så att vi stannar upp ett ögonblick och tänker. Så Gud tar sig den friheten. Och varför skulle han inte, om han är Gud, att provocera fram tillväxten. Och ni vet hur det är i naturen. När jag var liten så kommer jag ihåg att vi hade en kompost i trädgården. Och Helt plötsligt så bara gick man förbi den där komposten och så låg det såna här stora pumpor där. Och hur fort växte de alltså? Jag var ju här förra veckan liksom. Det verkar som att de bara växer fram hur fort som helst. Så pumpor växer väldigt fort. Samtidigt så kan man gå förbi en ek någonstans och någonstans. Men den här eken, den är 700 år gammal. Det betyder att Gustav Vasa kan ha suttit där och vilat sig för 500 år sedan. Eller vad det nu kan vara. Och jag tänker liksom att det är så olika den här liksom pumpor eller ekan. Hur fort växer vi? Hur ser den här tillväxtkurvan ut? Och Gud ger så mycket nåd, men han förbehåller sig rätten att provocera fram tillväxten som den älskande himmelske fader. Och i vers, vi ska se om vi snabbt tar oss tillbaks, eller tar oss fram från när vi gick tillbaks till Efesierbrevet 4. Just när vi läste vers 14, vi ska inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Så står det i vers 15. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Hålla fast vid sanningen. En del översättningar säger tala sanning eller sanningen i kärlek. Men en bättre översättning som jag ser det är så här bokstavligen. Lev sanningen i kärlek. Lev sanningen i kärlek. Det vill säga sanningen är inte någonting som är bortkopplat från oss. Aha, där borta i hörnet står sanningen. Eller någonting. Utan vi lever i sanningen. Jesus Kristus själv är sanningen. Vi är i honom. Det betyder att när jag lever i honom och för honom, ja, då lever jag i sanningen, i kärlek. Det är mitt liv, det är en livsstil. Det är inte någonting som jag kopplar på söndag morgon. Det är inte någonting jag kopplar på just när jag går igenom svåra saker i mitt liv. Utan det är min livsstil. Lev sanningen. Proven, lev sanningen i kärlek. Så vi är inte längre barn. Och det nästa detalj jag ville säga, var ärlig angående misstagen. Vi måste i den här mognadsprocessen, så betyder det att vi då, eller hela tiden helst, måste återvända till verkligheten angående oss själva. Ni vet hur svårt det kan vara att acceptera oss själva. Ibland kan jag liksom sitta så här och så börjar jag tänka på min förflutna. Och sen helt plötsligt så kommer en sån där tanke liksom. Men nej! Liksom, sluta! Det är ju hemskt att man liksom bara, åh, har jag sagt det? Har jag gjort det? Har jag varit där? Liksom man bara, nej! Det är hemskt. Men vi måste acceptera oss själva även då vi har gjort saker som vi inte borde ha gjort och så vidare. Och det är en förutsättning för att jag ska kunna växa. Jag kan inte leva i fördömelse om jag ska kunna växa till i Herren. Och vi kan säga lite förenklat att vår mognad kan mätas genom den mått som jag accepterar mig själv och andra i kärlek. Så vår mognad, säger en gång till, vår mognad kan mätas genom den mått som jag accepterar mig själv och andra i kärlek. Det är där som mognaden verkligen kommer fram. Att kan jag leva med mitt förflutna? Kan jag leva med mina gamla synder? Kan jag leva med alla de här sakerna? Ja, därför att det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Absolut kan jag det. Det är inga som helst problem. Gud är bara intresserad av att jag är tillgänglig just nu här, och han tar mig därifrån. Jag behöver inte gå tillbaks in i mitt gamla livs labyrint. Jag tar mig aldrig ur den. Om jag ska gå tillbaks till det misstaget och den synden och det problemet och det vägskälet och sedan reda ut det för att sedan komma tillbaks liksom, klar, nu kan jag gå vidare. Glöm det. Den labyrinten har ingen människa någonsin hittat ur. Det är därför jag är alltid lite kritisk mot det här liksom, att man ska gå in i djupet på sig själva.
Vadå? Gå in i den gamla, gamla människa. Vad finns det att hitta där? Vi är en ny skapelse i Kristus Jesus. Börja där. Det är utgångspunkten. Någon kanske har någonting att säga om det. Och jag vet vem. Han där nere.
Jag vet inte om ni...
Ja, okej. Han har någonting att säga om det. Han säger, jo men det är klart att du liksom måste gå tillbaka och reda ut allt. Nej, men det går inte. Det går inte. Så var ärlig angående misstagen. Men låt inte misstagen hålla dig kvar och hålla dig fast. Utan gå vidare. Som ett Guds barn är du älskad. Du är inget misstag. Du är vad du är. Du har vad du har. Och även de saker vi har gjort kanske omedvetet. Gud vet allt. Så vi är ärliga angående misstagen. Och sen tänkte jag på en tredje punkt här. Det är självupptäckandets chock. Många kedjor där. Tänker på ibland. Har förbarmat mig över människor som inte har svenska som modersmål. Hur ska man kunna reda ut alla skedjud? SK och SCH och K och allt vad det är. Det är inte lätt. Men det kristna livet är totalt annorlunda. Det liv vi lever är totalt annorlunda än det liv som världen lever. På engelska så brukar man säga att om du kliar min rygg så kliar jag din rygg. Och på svenska brukar man säga tjänster och gentjänster. Det vill säga att vårt motto där ute är att göra det som förväntas av mig. Och sedan så hoppas jag att andra ska göra mot mig precis det jag gjort för dem. Så det är liksom, det är ju bra. Ja, men nu har jag gjort lite för mycket, nu drar jag mig tillbaka. Men Gud säger liksom, Jesus var människa, men han var också Gud. Han kom in i den här världen. I Johannes 13 står det att han tvättade lärjungarnas fötter. Hur mycket kan mänskligheten betala tillbaka till Gud? Så okej, nu har jag tvättat era fötter, nu måste ni göra någonting för mig. Kan vi göra någonting för Gud? Ja, det kan vi. Vi kan ta emot det som han har gjort för oss. Som gåva. Och leva i det. Och växa i nåd och kunskap om honom. Men han tvättade våra fötter utan att förvänta sig någonting tillbaka. Och det är det som är hemligheten till det kristna livet. Att det är inte tjänster och gentjänster. Det är inte liksom att du gör för mig det som jag har gjort mot dig och så vidare. Utan det handlar om ett tjänande. Och vi litar på att Gud ger oss tillbaks allt det som vi behöver. När vi gör detta i tro. Så mognad kommer av att vi ständigt önskar att leva andligt på det sättet. Vi tänker med honom. Romarbrevet 12, versen 1 och 2. Så står det att förnya era sinnen så att ni kan urskilja vad som är rätt. Förnya era sinnen. Jag menar, hallå, när vi lever i den här världen, vad är det för någonting vi blir bombarderade med? Ingenting annat än felaktiga åsikter, felaktiga intryck, felaktiga känslor. Allt är fel. Säger inte att den här världen, när den har en bra dag, kan lyckas producera någonting som är trevligt. Men i långa loppet så är det ingenting som är uppbyggligt. Vi behöver en annan källa att ösa ur, inte den här världen. Det är därför som det är viktigt att dra sig nära det sammanhang som Gud har kallat mig till. Så Bibeln talar om två sorters vishet. Det talas om denna världens vishet. Första Korinthierbrevet 3:19. Det talar om också i Jakob 3:15 om detta. Men så står det om en hemlig vishet. En fördold vishet. Som vi läser om i första Korinthierbrevet 2:7. Kan snabbt ta oss dit. Första Korinthierbrevet 2:7. En hemlig och fördold vishet. Den skulle jag vilja upptäcka. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold. Han som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Det vill säga, Guds vishet består i att han har frälst denna värld. Genom Jesus Kristus. Och Jesus Kristus är sanningen själv personifierad. Så är inte det fantastiskt att vi kan ha Kristi sinne. Det blir min fjärde punkt. Ja. att ha Kristi sinne. Och om vi nu läser vidare i samma stycke här, första Korinthierbrevet 2, vi läser nu vers 7, vi läser vers 8. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte korsfäst härlighetens herre. Sen lyssna i vers 9 nu. Men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Och så Guds ande, det vill säga den ande som har skrivit Bibeln, ger oss vishet och insikt. En vishet och en insikt som den här världen inte har någon aning om. Ibland när man ser när människor är där ute liksom, och man kämpar, hade lite samtal här med Heidi innan vi, när vi kom hit idag, och när vi gick sista biten hit, och hon sa bara liksom att när man är i världen liksom, att människorna bara tittar på en så här. Vem är du egentligen? Därför att de vet inte vad som är meningen med livet. Men jag vet vad som är meningen med livet. Teknikmagasinet. Därför att de hade en annons för 10 år sedan. Det stod så här: vad är meningen med livet? Och så var det Teknikmagasinet. Så jag vet det. Men för er som inte visste det, så vet ni det nu. Men hon sa, de vet inte. De här i skolan, de här människorna. De vet inte vad som är meningen med livet. Så allt de gör dagarna i ända, det är att försöka hitta meningen med livet. Men vi vet redan det. Vi har en vishet att vi har blivit frälsta genom nåd av tro. Vi är placerade i Kristi kropp. Och den här kroppen, det vill säga församlingen, vill Gud se växa i den här världen. Och när det sker, då har vi en plats. Gud har en utrustning, han har en kallelse, han vill använda mig. Liksom, hur ska det gå till? Gud pratar inte med mig. Jo, det gör han. Om jag kommer till församlingen och jag kavlar upp mina ärmar och jag ställer mig som en butler. Heter det så på svenska? Butler på engelska. Men liksom så här med. Jag är redo, Gud, att tjäna. Ge mig bara en blick, liksom. Okej. Där finns ett behov. Jag fyller behovet. När jag har gjort det, leder han mig till nästa steg. Och nästa steg, och nästa steg. Och jag läste nyligen om, jag kommer inte ihåg hans namn nu. Men det var en av Storbritanniens största predikanter genom tiderna. Det finns flera stora namn, men det var ett av de stora namn. Och någon ställde den här frågan. Hur blev du vad du blev? Att du predikade till miljoner människor. Och han sa, jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet bara att Gud kallade mig. Jag vet bara att jag började någonstans och göra någonting. Och Gud bara öste på och öste på och öste på. Och helt plötsligt så blev han den här personen som författade dussintals böcker och skrev kommentarer och predikade till tusentals människor. Det är hemligheten. Inte liksom vad Gud vill att jag ska göra. Därför att jag vet vad jag tror att jag vill att han ska använda mig till. Och så länge han inte säger att det är just det, då vill jag inte vara med. Det funkar inte så, tyvärr.
Varsågod själv.
Ni vet, man sitter och stannar. Varsågod själv. Nu var det ett sånt läge här liksom. Man bara öser och öser. Nu får ni andligt talat sköljhet. Så ha Kristi sinne. Versarna 10 och 11. Det är för oss som Gud uppenbarat det. Genom sin ande. Anden utforskar allt. Också djupen i Gud. Det finns inget område som inte vi kan få vishet från Gud. Att urskilja och förstå och handla och besluta. På ett sätt som den här världen inte har en aning om. Vers 11. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Så Guds ande vet vad som finns i Gud. Men Guds ande bor också i mig. Guds ande har blivit förenad med min ande, står det i 1 Korinthierbrevet 6:17. Vilken kombination. Så när jag följer Gud, då kan jag också höra hans röst. Inte kanske som en verbal röst så här på det här sättet. Men det inre vittnesbördet. Vad som är rätt. Vad Gud vill för mitt liv och så vidare. Så vi förkunnar den här visheten, står det i verserna 12 och 13. Vi har inte fått världens ande. Det är inte den som vi strävar efter. Eller det kanske vi gör, men vi borde inte göra det. Utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Så utan Guds ande så kan vi inte förstå vilka vi är. Vi kan inte lista ut. Jag vet, många av världens främsta teologer, liksom, de har fantastiska utbildningar. Men de är förmodligen inte födda på nytt. De brottas med skriften och de vrider och vänder och skriver grejer. Men känner de Gud? Vi känner Gud så därför att vi har fått hans ande. Vers 12. För att vi ska veta vad jag har fått av Gud. Detta förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Så det vill säga att det vi får av Gud, det får vi sedan proklamera. Det får vi sedan gå ut med till människor. Och vilket budskap? Vi behöver inte mycket. Om jag tar lite tid med Gud, läser hans ord, ber en bön, Herre, ta det här lilla som jag nu tog in och låt mig bli använd på något sätt. Att bygga upp någon, att säga någonting, att göra förändring. Kommer Gud att göra det? Absolut. Det är hans absoluta vilja att det ska ske. Nu kommer jag till den femte och sista punkten. Sammanfogade och sammanhållna är alltså, nu är vi tillbaks i våra ursprungstext här. I Efesierbrevet 4 och vers 16. Här har vi en jätteintressant sluttanke. Sammanfogade och sammanhållna. Jag läser versen. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek. Och den fogas samman. Kom ihåg det ordet. Fogas samman. Och hålls ihop med det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild led. Lägg märke till det här ordet fogas. Att fogas samman med någonting. Bindas samman på det här sättet. Här använder Paulus för att han liksom gör tre grekiska ord till ett ord. De här tre grekiska orden är översatta till svenska. Harmoni, med och välja. Det är tre ord. Harmoni, med och välja. Så han buntar ihop de här tre orden och gör ett ord som svenskarna översätter med fogas eller fogas samman. Och det är intressant att vår tjänst i Kristi kropp är att kontinuerligt fatta val gjorda i harmoni med honom. Att kontinuerligt fatta visa val gjorda med honom eller i harmoni med honom. Det är vad det här innebär, att vara kristen. Det innebär inte att ha en massa mänsklig kunskap eller någonting sådant. Det handlar bara om att fatta kontinuerliga, visa, andliga beslut gjorda tillsammans med honom i harmoni. Så när mitt liv harmonerar med Gud, jag lever i lydnad till honom, ja, då kommer någonting att hända. Så ni vet den här termen som vi ibland använder, att man ska blomma där man blivit placerad. Men vi lever i ett så ytligt samhälle och allt säger till liksom att så fort någonting inte passar, stick därifrån. Så vi sticker hela tiden ifrån allting på det här sättet. Och Gud får aldrig, om vi nu uttrycker det så, en chans att verka i situationen. Det är därför han säger blomma där du är planterad. Då kommer det en tillväxt. Och rusa inte från plats till plats. Eller från situation till situation. Tänk på den andliga fotosyntesen. Kunskap. Rätt kunskap. Guds kunskap. Kunskap från anden. Lydnad. I enkelhet. Den lilla Gud sa till mig idag. Kan jag ta det steget i troslydnad? Ja visst. Och sen ge mig själv tid. Likhetstecken med tillväxt. Så mognad är Guds mål för oss. När vi mognar, då kommer vi göra det som Gud vill att vi ska göra, nämligen gå ut med evangeliet i den här världen. Men jag kan inte börja i fel ände. Jag måste lära känna honom först. Hur skulle jag kunna gå ut och känna honom om jag inte först har lärt känna honom? Min arbetsgivare, om man nu uttrycker sig mänskliga termer. Det här är en härlig tanke som vi avslutar med. Kristi kropp är någonting fantastiskt. Vi är Kristi kropp idag. Vi är hans församling. Och här sitter vi, här står vi. Och Gud vill mana oss att leva i den andliga mognaden. Herre, vi ber att du skulle göra oss andligt mogna. Och vi vet att du provocerar fram den här mognadsprocessen som den älskande himmelske Fadern. Du vill att vi ska mogna. Du vill att vi ska bli mera lika din son. Vi tackar dig för det, Jesus. Och vi verkligen prisar dig, Jesus, för att allt det som vi gick igenom i det här livet, det väger lätt, står det i Romarbrevet 8, gentemot, eller jämfört med den härlighet som ska bli uppenbarad i våra liv i evighet. Allt det för vår skull. Allt samverkar till det bästa. Du har en plan. Tack för det, Jesus. Tack att du har en plan som du har gett oss i kärlek. Kanske du är här idag, kanske du lyssnar på internet. Du har aldrig fattat ett beslut i ditt liv att ta emot Jesus som din personliga frälsare. Ta det här tillfället i akt. Om anden har talat till ditt hjärta att du är en syndare, därför att Bibeln beskriver oss alla som syndare. Det sätter inte dig i en särskild kategori. Vi är alla i den kategorin. Och att du behöver en frälsare. Det finns en frälsare. Jesus tog all vår synd och skuld på sig. Han dog på korset. Han gav oss evigt liv. Och detta eviga liv kommer till oss genom att vi fattar ett beslut i tro. Om du aldrig har gjort det, om du aldrig har fattat det beslutet, gör det nu. Säg i ditt hjärta: Jesus, här är jag. Jag vill bli frälst. Jag behöver bli förlåten från min synd. Jag vet att du dog på korset för mig. Jag vet att du utgör ditt blod. Jag tar emot dig just nu som min Herre, min frälsare. Tack, Jesus, att du ger mig evigt liv som en gåva. Du bad den bönen i ditt hjärta och trodde detta, Herre. Trodde detta. Då lovar Bibeln att du är Guds barn. Hör av dig till oss. Hör av dig till en församling som är bibeltroende. Och låt dig tilltalas och låt dig bli, komma med och mogna i den här processen. Och lära känna denna vishet som världen ingen vet om, men som finns i dig, här. Vi tackar och prisar dig nu, Jesus, i ditt namn. Amen. Vi kan ta en sång kanske som avslutning.